Det är behändigt med julförsedda fordon för att transportera sig själv till en butik och byta till sig varor för pengar. Något som vi har bestämt har ett visst värde. Att mäta värdet och andra sakers mängd är också behändigt att göra med hjälp av vårt siffersystem. Är man missnöjd med varan kan man ta det julförsedda fordonet till en postlåda och skicka ett argt brev till butiken. Nu för tiden så kanske man mejlar också, men ni fattar själva grejen. Jul, pengar, siffror och bokstäver. Bra grejer att ha. Inte skulle vi kunna klara oss utan det. Det kan väl ingen. Jo, det har man faktiskt kunnat. Alldeles utmärkt dessutom vad det verkar. För de där grejerna är ju bara hjälpmedel för att uppnå andra saker. Som transporter, transaktioner, statistik och information. Och även om det låter otroligt så går det att uppnå de här sakerna utan just de där hjälpmedlen som vi har. Det stora exemplet har vi för drygt 500 år sedan på andra sidan Atlanten i västra Sydamerika, där det stora Inka-imperiet bredde ut sig längs kusten och över bergskedjan Anderna. Hur såg egentligen tillvaron ut för folk i det här riket? Där en välutvecklad civilisation fungerade utmärkt utan hjul, mynt, siffror och bokstäver. Så packa laman, ta en tugga på tortillabrödet och följ med oss till vardagslivet i Inkariket.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden, men är det verkligen ett tortillabröd som man ska tugga på där? Det är väl snarare ett kokablad.
Mm, det kan man göra också, men det odlades ju en hel del majs.
Ja, det gjorde det.
Och gjorde man ju tortillabröd av, så att, jag förstår inte invändningen alls här.
Nej, varför ska man hålla på det sättet?
Ja, nej. Du som trots detta har invändningar heter Robin och jag heter Daniel.
Mm, och podden heter Historiepodden.
Och jag som då är en, jag är inte en tintinolog, men jag är ju ett Tintin-fan. Hade tänkt att jag skulle ha med någonting om det här albumet Solens tempel i inledningen. Men sen blev det inte så ändå. Men det är väl det albumet som var mitt första möte med Inka-kulturen, får man säga. På något sätt så kommer de in i en dal där den grupp Inka-indianer har levt isolerade genom alla sekler. Och de lever fortfarande så som de gjorde före spanjorerna kom dit. Och det är väldigt nära att Tintin och de andra i gänget här offras till solen också. För det är ju nämligen det som har med religionen att göra där. Men så kommer det en solförmörkelse och räddar dem och så blir de släppta.
Solförmörkelse! Solförmörkelse!
Nej, lugn! Det är bara en vanlig solförmörkelse!
Och då, jag tänker, kan manusförfattarna till filmen Apokalypto från 2006 ha stulit den här idén från Hergés Solens tempel? För där är vi ju, där handlar det om Maya-kulturen sista tid och de är på väg att offra en massa fångar, så blir det en solförmörkelse. Och precis som i Solens tempel så slipper de här fångarna en offentlig avrättning och blir släppta, eller de blir inte släppta men de förs bort liksom ifrån den här pyramiden och så. Och sen är det ju en kille som flyr i och för sig och blir jagad, vilket är hela filmens handling. Men ändå, jag tänker, har de varit framme här och norpat idén från Hergé tror jag?
Det kan inte jag svara på.
Nej, det här är inte din kultursfär.
Ja, men hur ska jag veta om det därifrån inspirationen kommer?
Det är en spaning.
Ja, det blir lite kulturpodcast här i början. Du behöver inte läsa albumet eller se filmen heller. Nu vet vi hur det slutar.
Ja, det har jag ju för sig inte sagt. Så det kan ni visst göra. Men du har ju haft en liten invändning mot vad eventuellt det här avsnittet ska heta. Du tänker att det kanske inte är så bra med beskrivningen vardagsliv i Inkariket.
Här får ni gärna antingen mejla oss på historiepodden@outlook.com eller kanske höra av er på Facebook-sidan och så. Jag tänkte att dels att begreppet vardag inte är så säljigt. Men sen är väl kanske också invändningen att i det här fallet så handlar det inte bara om vardagsliv. Utan själva saken, jag förstår vad du försöker komma åt. För det här är inte Inkarikets politiska historia.
Nej, precis.
ofta när man pratar om Inkariket så är det ju antingen framväxten under de inkorna som gjorde riket stort ganska hastigt, eller så är det kollapsen under den olycksalige Atahualpa som man talar om. Men inget av det spelar ju speciellt stor roll här, utan det handlar ju om hur kunde ett så stort rike administreras, vad trodde de på, vad åt de, vad var liksom Inkarikets inre, alltså hur funkade Inkariket?
Tjärna, ja precis. Men det blir väldigt lång, vad ska man säga, titel där. Hur funkade liksom, vad var Inkarikets inre, hur funkade Inkariket? Det är en väldigt lång titel där.
Hur fungerade Inkariket verkligen en lång titel?
Ja, nej, det blev det kortare. Mm. Ja, men vi kanske, ja, vi får se vad det blir. Ja, jag håller med om att det eventuellt skulle flyga. Men ja, ju mer jag tänker på
det. Men det är ett bra ämnesval, för när man pratar om de stora rikerna som fanns i Syd- och Centralamerika före spanjorerna, så är det nästan som en ramsa man listar, Inka, Maya och Azteker, vilket dels kan skapa en slags märklig sammanblandning av dem, men också en felaktig bild av en statisk historia, som att rikerna är tidslösa och alltid hade funnits där tills det att spanjorerna hade dykt upp. Men så är det ju såklart inte. Ingen historia är ju statisk, allt är i ständig förändring. Och det är väl värt att bekanta sig mer på djupet med dem. Och idag Inka alltså.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker Tre nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Och då tänker jag att vi ska börja med att banka ner några stabila pålar i marken här. Det är alltså inte religionen eller den politiska utvecklingen det handlar om, även om det kommer att vara så att statsskicket och hur det fungerade, alltså det brukar ju säga något om hur folk lever sina liv ibland, va?
Mm.
Och det är ju rimligt med en bakgrund också.
Ja.
Så då tänkte jag att vi kunde ta det. Inkariket uppkommer någon gång runt 1150-talet. Runt det som sen blir huvudstaden Cusco. De kallar ju själva det här riket för Tavantinsuyu. Kan du säga det här? Tavantinsuyu. Själva kallar de det här riket för Tavantinsuyu. Någonting.
Ja, jag tror inte du kommer få så mycket backning på att...
Det vet man aldrig.
Nej.
Hur som helst, det är ganska etablerat att vi säger Inka-riket ändå.
Ja.
Och det kallas det ju eftersom härskaren i riket hade titeln Inka. Ja, en kung, envåldshärskare. Dessutom var vederbörande Inka också då överste präst för den rådande religionen, alltså en solkult. Och självklart var ju då Inkan också solgudens son och sådär.
Just det, man spårade sitt ursprung tillbaka till solguden Inti.
Mm. Man jobbar mycket med stöd från religionen på den här sidan Atlanten också, från kungligt håll alltså.
Ja, absolut. Man kan ju dra vilka jämförelser man vill egentligen, men Egyptens faraoner är väl en hjälpsam bild.
Ja, eller 1600-talets monarker.
Kung av Guds nåde.
Ja, först på 1400-talet så började riket expandera kraftigt under den mycket framgångsrika inkan Pachacuti.
Ja. Yeah.
Och enligt traditionen då, så var det den nionde inkan, men man kan säga att det är med honom det börjar på riktigt på något sätt. Och han var ju helt klart en av de största karaktärerna i Sydamerikas historia. Och alltså det är många folk som inrövras, riket utvidgas, det blir ungefär 4000 km långt och når mellan dagens Colombia och en bra bit ner genom Chile med områden i dagens Ecuador, Peru, Bolivia och Argentina också. Huvudstaden Cusco ligger ju i Peru då.
Exakt.
Och är för övrigt utformad som en puma.
Ja, det här tänkte jag prata lite mer om vad det lider. Det här är ju, det vet alla som har sett en världskarta eller en karta över Sydamerika. Det är ju ett stort område. Och på i alla fall 1500-talets inledning så beräknar man att där bodde kanske 10 miljoner människor också. Mm. Vilket är
minst
väldigt många människor.
Ja, så är det ju.
Alltså det är ju inte som Indien eller Kina idag, men för att vara tidig modern tid, det är alltså, det är ett stort och folkrikt rike det här.
Soltemplet Coricancha låg på ett stort torg där mitt i Cusco. Porten strålade av guld och silver och det var inte det enda som strålade riktigt. Vi har ett citat som jag tänkte dra här från Amerikas förlorade riken, en bok. Där det står, inuti präglades templet av inka-indianernas minutiöst utförda välvda stenväggar. Ornamenterade med dyrbara metaller. Väggen över altaret pryddes av målningar. Och i mitten glittrade en gyllene oval platta. Vid bestämda tider på dygnet träffades den av solens strålar så att den glänste och påminde om själva solen. Ja, där fick vi in lite religiös aspekt. Det här var väldigt viktigt förstås för det här folket och det här templet stod ju högt i kurs och det var en massa olika festligheter till solens ära och sådär. Även om vi inte ska fördjupa oss i det just nu med religion och myter och så. Så är det viktigt att ha med sig ändå. Huvudstaden ligger ju då 3400 meter över havet i en floddal. Ungefär 150 000 invånare. Det är en ganska stor stad även för dagens mått tycker jag då alltså. Större än Norrköping.
Så är det ju. Och utan att snacka skit om Norrköping så var ju också Cusco en stad som hade lite viktigare politisk och symbolisk funktion i Inkariket än vad Norrköping har i Sverige. Obs, och det är ett sätt att höja Cusco, inte att göra ner Norrköping.
Det är så fint att se när du blir så ängslig av det.
Nej, jag är inte ängslig. Jag vill bara inte. Jag har ju mer och mer kommit att uppskatta Norrköping, så jag vill inte prata skit om Norrköping. Det har ingenting med ängslighet att göra. Cusco, jag tycker att man ändå ska göra en poäng av stadsplaneringen. För det finns ju en hel del olika sätt att närma sig stadsplanering. Det exemplet som jag alltid har tänkt på, det är ju Brasilia,
ja.
Brasiliens huvudstad. den byggdes ju på 50-talet och planerades enligt två axlar. Kanske ser den lite grann ut som en fågel vars vingar är utfäll eller något i den stilen.
Ja, det är ju ett flygplan du ska föreställa.
Ja, jo, det är det ju. Men jag ser en fågel i det, men det, okay, det är ett flygplan, absolut. I öst-västlig riktning så ligger ju bostadshusen och i syd-nordlig riktning ligger de offentliga platserna, typ riksdag, universitet. Och det är också en stad som har, dels så finns det inte så mycket i närheten av Brasilia och så finns det tomma ytor liksom runt de viktiga politiska byggnaderna. Det finns alltså ett slags inbyggt motstånd mot kupper i Brasilia som också planerades på 50-talet, vilket är intressant.
Ja.
Men hur intressant Brasilias stadsplanering än är, så är ändå Cuscos mer intressant. Och det är ju det här att när man sitter och funderar, vad är det som utstrålar mest status, mest kraft och makt och så har man landat i puman. Så den stora fästningen med sina 9 meter höga murar som zigzackade, den utgör huvudet på puman. Sen hade man torget som utgjorde pumans ben. Och det tempel som du så elegant beskrev var antingen pumans svans eller dess könsdelar. Där arkeologerna inte är helt eniga om hur man ska tolka det här soltemplet. Det är nästan ännu roligare att tänka att det skulle vara pumans könsdelar. Men jag vet inte. Jag låter det vara osagt. Tyvärr så slogs ju stora delar av det riktigt gamla Cusco sönder på 1650-talet i ett antal olika jordbävningar. Därför har man ju främst ruiner att förhålla sig till idag. Det finns å andra sidan ganska mycket ruiner att undersöka och arkeologerna hittar ju med jämna mellanrum nya saker i Cusco också. Till exempel har man hittat underjordiska kanaler som användes för att försörja staden med vatten. Och det behövdes ju för... Ja, men du pratade ju om befolkningen och att det var 150 000 i området. Det var väl kanske 20 000 i stadens, alltså i själva staden. Men det var väl också den typ av plats som under ceremonier eller kanske i krigstid blev mycket större för människor kom dit också.
Mm. Ja, alltså 20 000 i mitt i smeten så att säga, innanför tullarna eller måste jag säga. Och sen bodde det ju mer folk i runt omkring området som ändå får betraktas som stadsfolk där. Generellt så bodde ju 95% av befolkningen förstås på landsbygden. Och det är inte så chockerande egentligen.
Det var jordbruket som var själva livsnerven i det här imperiet.
Det finns ju också paralleller till resten av världen förstås.
Ja.
Men i Cusco så levde då förutom inkan också hans släkt och resten av eliten i riket kan man säga.
Om vi ändå pratar om inkan och hans familj, det finns ju nästan självklart drag som är lätta att känna igen från egentligen samtliga imperier som mycket hastigt expanderar. Jag vet inte, romerska riket eller vad som helst. Att dels så har vi militära erövringar, men också ganska ofta att andra stammar eller områden frivilligt ansluter sig, eller frivilligt
ja, det är ju...
väljer trots allt att ansluta sig till det här vinnande konceptet, därför att de erbjöd en administration, kanske ett jordbruk, men också en tillhörighet som gav ett skydd, men också garanterade någon form av autonomi. Inkariket hade ju ingen monetär ekonomi.
Nej.
Utan fungerade bland annat genom så kallad reciprocitet. Det här är ett ord som används i alla texter, eller många texter om Inkariket. Men jag har själv inte tänkt på ordet reciprocitet sen sen jag slutade på högskolan. Men det är inte helt sant, för reciprocitet kommer ju i alla fall på den tiden då jag var svensklärare så kommer ju reciprocitet fram en gång om året.
Mm-hmm.
Och det är när man pratar om pronomen.
Men gud, nu är det här väldigt mycket fikonspråk här. Nu,
pronomen kan inte vara fikonspråk.
Nej, men nej, det menar jag väl inte att det är viktigt. Men precis det där och pronomen och grejer. Nu får vi leda in det här på något festligt. Ja.
Festligt och festligt. Jag vill göra en poäng om grammatik här.
Okay, nu har vi grammatik också. Ja, förlåt. Ja. Kör nu.
Okej. Okay. Så i svenskan har vi olika typer av pronomen. Vi har personliga pronomen, jag är ett personligt pronomen. Vi har possessiva pronomen, min är ett possessivt pronomen. Vi har reflexiva pronomen, sin är ett sånt reflexivt pronomen. Och de är ganska vanliga. Men sen har vi också den mycket, mycket ovanliga kategorin reciproka pronomen.
Mm-hmm.
Jag fick lära mig att det finns ett reciprokt pronomen i hela svenska språket. Det är inte helt sant. Det finns kanske till och med två.
Kanske till och med två. Ja. Uh-huh.
Det kändaste reciproka pronomet som finns i svenska språket är varandra.
Mm.
Men man kan också lägga till sinsemellan. Och varandra och sinsemellan, vad har de gemensamt? Jo, de anger ömsesidighet.
Mm-hmm. Mm. Ja, men det här var ju en elegant ändå beskrivning och övergång till hur man kan förklara uppbyggnaden i hela Inkariket.
Ja.
Jag lyfter på hatten här.
Tack. Tillbaka till Sydamerika då. När en annan hövding, frivilligt eller ofrivilligt, blev del av riket, besegrades militärt eller valde gå med i det här vinnande projektet, så skulle denna som en reciprocitetshandling ge en del av sina marker till inkan. Och de här markerna blev antingen inkans personliga marker, eller så tillföll den prästerna, eller så tillföll den staten. Om inte i ren ägande mening, så i alla fall sett till vilka som nyttjade marken. Okej, okay, då har vi gett något till inkan eller till staten. Och i gengäld, det som markerar ömsesidigheten här, så fick den besegrade behålla sin ställning och sina rättigheter. Man kan nästan tala om en slags ideologi, att relationen mellan inkan och hans undersåte är ömsesidigt förpliktigande.
Mm.
Båda har ett ansvar och det är ett givande och tagande åt båda hållen. Vilket såklart inte innebar att man alltid fick som man ville. Såklart, det, jag vet inte om vi ska prata mer om det, men det var ju inte alls ovanligt att stora grupper människor tvångsförflyttades och så.
Ja, då fick man inte som man ville. Det har man nästan på beskrivningen tvångs.
Jag tycker ändå att det säger någonting om riket som helhet och vad det var som fick det att fungera.
Mm, och jag höll ju som sagt med där förut, så att där ska vi inte tvista, nej.
Då så, konsensus.
Ungefär som Inkariket, förutom när man blev tvångsförflyttad.
Exakt.
Inkan satt ju som sagt i Cusco med sin administrativa elit och överklassen. Och kalasade i stor utsträckning på allting som övriga befolkningen hade producerat. Det är ett sätt att beskriva det hela. Hur som helst så får man in i den beskrivningen att det är ett stort överflöd som har skapats. Och det här är alltså då en civilisation som sagt utan pengar, utan skriftspråk och utan hjul. Åtminstone så har man inga hjul på fordon. Och därmed inga vagnar som kan transportera runt de här varorna. Det fanns ju för sig inga hästar heller. Så då är frågan, hur transporterades varor och information i ett så här bergigt landskap som det här är också? Och hur ackumulerades skatt och rikedomar till inkan? Och hur bevarades information? Snyggt med ett gäng frågor som vi nu i tur och ordning ska bocka av varierande bra svar på under resten av avsnittet här, tänkte jag.
Ja, det är ju pedagogiskt, ja. Och inbjudande.
Ja, tack så mycket. Tackar. Svaret på första frågan då, för att komma igång med det hela, det är både enkelt och komplicerat, kan man säga. Det enkla svaret är att ja, det fanns inga hästar, men det fanns ju lamadjur. Och okej, mm. Det fanns inga hjul på vagnar, men det finns väl ryggar på lamorna, så att säga. Det gjorde vi då, och då kunde man ju packa en massa varor i säckar och lägga på lamornas ryggar istället, och så hade man löst den saken. Och hur kan det då komma så att inkan som sitter i Cusco kan äta färsk fisk 2 dagar efter fångsten i Stilla havet 350 km bort? Ja, det är ju svårt för den här laman att ränna iväg de här 350 km genom djungel och över berg och allt möjligt. Om det inte finns vägar, och det fanns det. Det är inte chockerande, men det är briljant ändå.
Konceptet vägar, ja, det är super.
Ja, det är bra grejer. Och i synnerhet så kunde då information också föras fram väldigt snabbt längs de här vägarna. Man hade så kallade chaski, Alltså budbärare som springer i full explosiv fart mellan olika posteringar fram och tillbaka. Och det verkar som att det var kanske typ 8 kilometer eller eventuellt 14 kilometer ibland mellan två stycken posteringar. Så det gällde att kuta allt vad man var värd mellan de här två posteringarna. Och sen så stod det någon annan där och väntade då på den här springande budbäraren för att avlösa honom då till nästa.
Det är ganska många budbärare som går i det här stora imperiet om de ska vara utposterade var 8:e kilometer.
Så är det, men det här är ju, det kommer vi komma till sen vad själva valutan i landet är så att säga. Om vi då stannar kvar vid den här budbäraren som kommer springande så kan det ju vara så att den som inväntar honom först hör honom för han ska blåsa i ett horn eller en snäcka när han närmar sig nästa ställe så att man är redo så att säga, ah, nu kommer han här. Eller så kanske man ser att han kommer springande också och då ser man de här vita fjädrarna som vajar på huvudet som den här tjasken har när han springer. Man är också beväpnad med en stenslunga för att ha mot antingen rövare eller rovdjur eller något som man kan åka ut för när man springer där.
Just det.
Om en sån här postlöpare somnar på sin post så att säga, då menar jag inte att han lägger sig ner och sover på själva posten utan på sin postering, då kan ju straffet bli döden. Så att det säger en del om hur allvarligt man såg på det här.
Mm.
Samma sak om han hade uppfattat något ord fel i den information som muntligt ska överlämnas. Vägnätet är ju oerhört utbyggt efterhand. 40 000 km vägnät finns det. Framförallt två stora vägar, huvudvägar som går. En längs kusten och en längs höglandet i bergen. Men mellan dem så går det ju då oräkneliga vägar, huller och buller fram och tillbaka. Eller en väg går ju alltid fram och tillbaka. Men ni fattar, de liksom som ett spindelnät som korsar varandra där.
Ja, här får man ju bygga vägar efter de geografiska förutsättningarna. Det är inte så lätt att bara spränga sig fram i berget.
Nej, och ändå har man ju gjort det ibland på något sätt. Inte sprängs, men man har ju alltså borrat igenom. Och det är ju otroligt egentligen.
Ja, det är faktiskt helt otroligt.
Helst vill man ju ha raka vägar för militärer och budbärare ska komma fram så fort som möjligt. Vägarna är också mellan 1 meter och 4 meter breda. Beroende på terrängen och klimatet då förstås. Men jag tänker 4 meter är ju, det är ganska brett ändå.
Ja.
Trafiken är ju inte som nu heller, utan det var ju inte lika mycket trafik. Och särskilt inte fordon då som sagt.
Nej, men 4 meter sådär, det räcker väl för att två Fiat Panda ska möta varandra.
Ja.
Där i Anderna.
Just det, ja. Ja, det var ju framförallt när militären behövde komma fram snabbt som det var bra med breda vägar. Men annars är ju Anderna ett ganska framträdande i den geografiska terrängen här får man säga.
Mm.
Och där får man ju då bygga vägarna så att de slingrar sig upp längs bergskedjan. Och först om det blir alldeles för brant, då hugger man ut trappsteg. Eller som sagt, vilket gör att man baxnar, borrar tunnlar. Det är otroligt. Men man har också repboar som förekommer i ganska stor utsträckning.
Just det.
Och i så här branta bergsluttningar så är det nästan en fördel att man inte transporterar grejer på hjul. För det är väldigt svårt att, det går undan då nerför om man har hjul.
Mm.
Men
just det.
Men här funkar det utmärkt ändå eftersom man inte har det.
Men alltså det här är ju sant för egentligen hela det här avsnittet. Men med undantag för vissa unika lösningar som det här med skriftspråket, det hade man ju kunnat ha nytta av även i Inkariket. Men annars så är det ju så mycket ett rike som i sin infrastruktur och i sitt jordbruk som vi kanske kommer till och i sin politiska struktur är anpassad för de geografiska förutsättningar det har. Det är bergigt till exempel.
Ja.
Vägen runt det här med skriftspråk, det kommer vi till nu, och det är på sitt eget sätt genialt. Ordet kvippu, är det så vi väljer att uttala det? Vad tror du?
Ja, det tycker jag, och det betyder då knut.
Det betyder knut. Det gör det på det språk som fungerade som förvaltningsspråk i Inkariket, Quechua kanske. I själva verket bestod ju Inkariket av väldigt många olika språk och olika etniciteter. Men som i många andra fall så blir det ju den mest inflytelserika partens språk som blir de andras andra språk och förvaltningsspråk.
Ja, alltså romarriket bodde ju en himla massa olika etniciteter, folkslag och språkvariationer inom. Men man tänker att romarriket, det var latin. Nu var det ju inte bara latin förstås, men det är där man kan tänka att det var deras.
Exakt, det arabiska riket med arabiskan. Men det är ju jättemånga olika språk som talas i det arabiska riket. I alla fall så var det här quechua eliternas språk och folkets andra språk lite grann. Och tillbaka till Quipu då. För själva konceptet här är att man hade snören.
Snören?
Ja, vi tänker oss på tvären så har vi ett snöre, 30 centimeter eller längre. Det är ett snöre, det är inte så mycket vi kan göra med det snöret. Men sen hänger det andra snören ner från det här. Alltså ett snöre horisontellt och flera andra snören vertikalt.
Mm.
Och det här är då Inkarikets möjlighet att så effektivt administrera 10 miljoner människor utan skriftspråk. I de här snörena så fanns det olika knutar i olika storlek med olika färg på snörena som alla markerade olika saker.
Ja, det kunde ju markera allt möjligt. Husdjur, växter, metaller och keramik och demografi. Och, ja, det är helt ofattbart mycket.
Ja, precis. Dels så bestod de här olika delarna på de vertikalt hängande trådarna. De stod för olika enheter. Till exempel 1, 5, 10. Så Patricia Temoche Cortés ger i sin bok Riket på världens tak exemplet att om man knyter 7 knutar längst ner, sen lämnar man mitten fri på det här snöret och så knyter man 5 knutar högst upp. Då får man siffran 507. Det kanske avsåg hur många lamer som behövdes fixa fram till någon ceremoni eller liknande. Eller så stod det för hur många torkade fiskar som fanns i ett visst förråd.
Ja, och om något snöre hade röd nyans, då visste man att jaha, nu har det något med inkan själv att göra här.
Ja, just det.
Naturligtvis så sprang ju de här tjaski budbärarna med sådana här quipor ibland. Ibland var det muntlig information och ibland var det sådana här snören som de kom krutande med.
Förvirrande nog, och det är väl kanske ett av problemen med det här systemet, men samma färg kan ju betyda olika saker i olika sammanhang. Som ett gult snöre kan vara antingen majs eller guld. Mm. Och då måste man ju veta vad den här quipen som man får i handen. Är det här tillgångar till ädelmetaller? Eller är det vilka olika typer av majs som vi har i ett förråd?
Ja.
Det fanns också lokala variationer i det knutspråket. Vilket man förstår att det blir så. Men det känns som någonting som inte nödvändigtvis hjälper en. Det här systemet var också äldre än själva Inkariket. Man har hittat liknande varianter så långt tillbaka som 4000 år i tiden i trakterna. Men det är ju Inkariket som tar de här knutarna och fullt ut realiserar deras möjlighet. Knutarna löser de knutar som bristen på skriftspråk annars skulle skapa.
Mm.
Och man kan ju också undra så här, hur vet vi att det fanns 10 miljoner människor där i början av 1500-talet i Inkariket? Eller hur kunde de ha så bra koll på allting? För att underlätta till exempel befolkningsräkningen och att de skulle kunna knytas på ett band så delade man in befolkningen enligt ett tiotalssystem. Det fanns den minsta enheten, det var en familj på 10 individer, kunka. Sen fanns det 50 individer, pisachunka, 100 individer, pachaka, och så fortsatte man med klassificeringen enligt det decimalsystemet. Och varje sån grupp hade en ledare som skulle veta vilka som ingick i ordningen och vilka som inte gjorde det. Och ju större sån grupp du var ansvarig för, desto mer inflytande hade du i samhället också.
Ja, det kan man ju nästan förstå. Ja. Till slut så landar man ju på inkan själv.
Precis. Han är ytterst ansvarig. Och de här ledarna behövde också administratörer som kunde läsa och knyta. Quipu Mayoc är hur jag vill uttala den titeln.
Ja, det är ju de här ämbetsmännen som har då lärt sig att hantera de här quipusarna, alltså och läsa av dem. Och det måste ju vara, alltså, för att förstå det här så krävs det ju en utbildning jämförbar med raketforskning ungefär, tänker jag. För att det kan ju betyda allt möjligt, de här knutarna. Det är inte så att varenda budbärare som springer runt med det här kan läsa den här informationen. Utan det måste ju överlämnas till någon väldigt kunnig förståsigpåare. Och det är de här Kripp och Majok som är väldigt högt uppsatta då i administrationen.
Ja, det krävs ju ett enormt minne. Det här, nu vet inte jag hur svårt raketforskning i själva verket är. Om jag får göra en koppling till en tv-serie som jag egentligen har lite svårt för. Men den här The Big Bang Theory som handlar om ett antal fysiker. Det finns ju ett avsnitt som är lite roligt när den mest aspiga av dem, Sheldon, han tycker att det är så pinsamt att hans familj som inte förstår vad han håller på med, de säger att han är raketforskare.
Mm.
Och det tycker han är så basic. Mm. Säger ni till folk att jag är raketforskare, var det mest pinsamma jag har hört i mitt liv.
Ja, just det. Det finns fler än ett avsnitt som är lite roligt. Det är ganska många som är ganska roliga. Men det behöver vi inte ta nu, den debatten här.
Nej, det behöver vi inte göra.
I'm always bragging to my friends about my brother, the rocket scientist.
You tell people I'm a rocket scientist?
Well, yeah.
I'm a theoretical physicist.
What's the difference?
What's the difference?
Goodbye, Shelley.
My God. Well, why don't you just tell them that I'm a toll taker at the Golden Gate Bridge? Rocket scientist. How humiliating.
Min poäng med det är att jag vet inte hur svårt det är att bli raketforskare. Det kanske är jättesvårt och det kanske kräver enormt mycket tänkande och så. Det som är det absolut största kravet på de här administratörerna är ju att de ska ha ett helt otroligt minne.
Mm.
För man använder ju sådana här quippus även till att komma ihåg historiska skeenden. Man knyter knutar som ska ha att göra med tidigare inkor eller speciella händelser som har skett och så. Och det där måste ju hela tiden förankras i människors minnen. Och sen ska man berätta att den här quippen, den handlar om det och det.
Ja, så är det ju. Alltså de här quipporna är ju då, i det här fallet när det handlar om historia och myter, då blir ju de som minnesstöd. Men de kan ju inte förklara som en text kan, utan det måste ju memoreras.
Exakt.
Det är ju mest effektivt till statistik, det här kan man väl säga. Och lagring av information om hur mycket vi har om olika saker. Men man använder också, som sagt, till närtidshistoria, eller vad man ska säga.
Ja.
Och mycket styrdes ju av de här quipporna och bokfördes genom dem. Och spanjorerna sa ju att riket styrs av quippen. Och det här var ju nödvändigt för att centralt också ha koll på hur mycket lager av livsmedel man hade och så.
Mm.
Det gav ju inkan också en överblick på antal militärer och vapen och allt möjligt. Ja, det verkar ju vara ett ganska bra substitut för text i alla fall.
Ja, verkligen.
Även om det inte är för gemene man då, tyvärr.
Nej, men det var inte alla europeer som kunde läsa på 1400-talet heller.
Verkligen inte.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
En annan av Inkarikets sådana här administrativa verktyg känner vi från de spanska krönikörerna. Det är ju så att förutom omfattande arkeologiska fynd och forskning så har vi ju de berättande källorna som kommer från de tidiga mötena med spanjorerna att gå till när vi ska förstå Inkariket. Och spanjorerna berättar då att man i Inkariket hade en slags tavla med olika fack till vilka man flyttade små korn av majs, quinoa eller små stenar. Och varje sånt litet, här har vi ett litet korn, quinoa, som jag håller i mellan mina två fingrar. Den hade då ett numerärt värde. Och när man satt och räknade på soldater eller torkade fiskar eller lamor, då flyttade man dem där fram och tillbaka i facken. De är väldigt imponerade av det här systemet, de spanska krönikörerna, och föreslår till och med att det borde introduceras i Europa. Tyvärr så förklarar de inte hur det funkar, annat än att de sitter och flyttar de där kornen fram och tillbaka. Så att ingen som helt säkert vet, ja, men hur adderade man och subtraherade eller dividerade, som det kanske till och med påstås att de kunde göra på det sättet. Det är lite oklart.
Ja.
Men ändå, det visar ju att man har ganska avancerade verktyg för att få det här stora riket att fungera.
En makalös manik, helt enkelt.
Det är en makalös manik.
Det startar på ett kick, det är en makalös manik.
Jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen?
Äktenskapet, det var viktigt, precis som i många andra kulturer och civilisationer, så det är ju inte så förvånande. Men hövdingadömena i riket hade då kollektiva marker som man odlade på. Det gick ju till så att man delade ut mark, en plätt jord, till gifta par som sen fick förvalta den här jorden. Och det var inte säkert att paret fick ha samma jord hela sina liv här, utan de ägde ju inte den, som sagt, utan de fick den till låns, kan man säga.
Mm.
Ibland kunde marken bytas ut och sådär, beroende på hur stor familjen var och beroende på kvalitet och kvantitet på jorden.
I och med att familjen är så viktig också, så blir det ju, alltså är du ogift så står du i princip utanför samhället. Enda sättet att bli del av systemet var att gifta sig.
Ja, det är ju ett ekonomiskt incitament här, så att man kan få mark och en ställning och bli vuxen, helt enkelt, kan man säga. Med det här äktenskapet kommer ju då en massa rättigheter och skyldigheter. Och det är vanligt att hövdingarna då ordnar massbröllop, följt av sen stora bröllopsfester då förstås. Man tror att det var ganska ovanligt att föräldrarna protesterade mot att två ungdomar ville gifta sig av just den här anledningen.
Ja.
Däremot fanns det en väldigt intressant prövoperiod före äktenskapet, där de blivande makarna fick leva tillsammans i ungefär ett halvår. Och så fick man lära känna varandras bra och dåliga sidor hos den andra. Hur djupa skidbackar i osten gjorde hon egentligen här, och hur högt snarkar han och så vidare. Kan jag leva med det här? Och om det inte skaver för mycket efter det här halvåret, ja, då gifter de sig. Och annars var det bara att ge sig ut på dejtingmarknaden igen då, antar jag.
Ja, det är ett ganska sympatiskt system. Överlag var Inka-riket förtjust i abstrahering, i det intrycket som jag får. Att en människa sorterades in i kategorier beroende på sin arbetsförmåga.
Ja.
Det här då istället för ålder, även om det såklart är kopplat till ålder. Och det avgjorde också vilken syssla du skulle ha i riket. En man eller kvinna i arbetsför ålder var sannolikt jordbrukare, eller i männens fall kunde man även vara soldat. Medan en något äldre man eller kvinna städade och underhöll bostäder. Blev du riktigt gammal, då fick du lättare sysslor. Då kanske du födde upp smådjur eller berättade sagor för barnen.
Det är ändå rimligt om man har lyckats bli över 80 år att man inte behöver bära runt en massa tunga säckar på ryggen, utan då kan man ju få sitta och berätta lite sagor istället.
Ja, och då har man någon sorts kulturell roll att fylla också. Även för barnen fanns det en sån uppdelning där arbetsförmåga avgjorde barnens roll i samhället. Tidigare nämnda Patricia Temoche-Cortez skriver apropå de spanjorer som kom till Inkariket och frågade om flickornas ålder och att de inte begrep det svar som gavs. För ålder som koncept såg väldigt annorlunda ut. Då skriver hon: om en spanjor som var nyfiken på en flickas ålder verkligen hade försökt föreställa sig hur hennes liv tedde sig, så hade han fått en större förståelse för livet i inkasamhället. Självklart hade han fått vissa överraskningar. Inställningen till graviditet och barnafödslar var mycket avslappnad i Anderna. När tiden var inne för en gravid kvinna slutade hon arbeta och gick ner till en flod för att föda. Därefter fortsatte hon med sina sysslor. Man ville inte fästa sig vid barnet ifall det skulle dö i för tidig ålder. Vilket man antar hängde samman, eller det hängde ju samman med den mycket höga spädbarnsdödligheten i Anderna.
Mm, det verkar generellt också som att man inte hade gärna så mycket närkontakt med barnen överhuvudtaget faktiskt. Rent fysiskt, vad jag har läst, eftersom man skulle härda de små leven. Det påminner lite om den spartanska synen på olika sätt här.
Ja, men det fanns ju också att om barnen klarade sig till 2 års ålder, då blev det ceremonier och liknande. Då hade man, då kunde man få ett namn och då började man få sina roller i samhället och så. Men inte före.
Nej. Eftersom det inte fanns pengar då, så måste man ju ta in skatt på något annat sätt. Och vi har ju berört det lite grann här redan. Men det är också det mest rimliga och logiska sättet egentligen. Och det är ju då arbetskraft. Visst kan man ta in skatt i varor och det är ju bra grejer. Det har man gjort då i Eurasien i olika hövdingastammar och sånt där. Men varför det egentligen när man kan ta arbetskraften bara som genererar varor istället?
Just det.
Varje undersåte ska arbeta en viss procent åt staten är tanken. Och då blir det här som ett slags dagsverke. Om man nu har feodala begrepp nära till hans i huvudet. Ett tvångsarbete, det kallades för mita eller mitta. Och det här omfattar alla undersåtar och gäller olika arbetsuppgifter. Det behövs ju stora mängder arbetskraft för att bygga, underhålla och så vidare. Både kanaler och palats och broar och hus och allt möjligt. Och det behövs arbetare i gruvor och i stenbrott. Och allt är förstås olika ansträngande. Att hamna i en gruva är inte så kul, möjligen. Även om det fanns då tidsbegränsningar för just de hårdaste arbetena. Så att man inte skulle skada sig eller så i onödan. Och tillhör man då Tjumbivilkas folket, så då kunde man komma undan enklare. För det visste ju alla att de var ju himla bra på att dansa på olika fester. Så kom man från det folket så fick man dansa. Och det var ens tvångsarbete då. Och det låter ju ändå behändigt. Inte för att det är så...
Dansar du hellre på fester än att gå ner i gruvan?
Jag tror det.
Ja.
Ändå. Sen kanske man inte skulle få fortsätta dansa på kommande fester i och för sig. Det är inte säkert att de återanlitar den där i Inka-palatset. Men hantverkare som gjorde till exempel yxor eller skålar eller annat, de kunde ju då, om de var skickliga, få fortsätta att arbeta med det här då, under sin mita förstås. Och överallt i hela riket så sitter det kvinnor och väver lamaull till vackra tyger och de här höjda ämbetsmännen. Så att det var ju alltid något att göra. Det fanns alltid grejer att pyssla med för att bidra till staten.
Ja, verkligen.
Och ofta så var man ganska noga med att den här arbetsbördan skulle vara rättvist fördelad mellan olika samhällen. Så att det inte uppstod gnissel och uppror och sånt där jobbigt. Även om man hade då just genom arbetskraften vissa som då arbetade som soldater för att slå ner eventuella uppror också.
Ja, om det blir gnissel och så vidare då måste man kunna hantera det.
Precis. Och i alla sammanhang så står ju alltid staten för själva materialet, verktyg och livsmedel och sånt där. Utbytet är bara i form av arbetskraft. Och forskarna tror då att invånarna la ungefär en tiondel av all tid de hade på den här mita.
Det är som tiondet.
Ja, det kan man ju säga. Förutom att det är en vara då istället för själva arbetskraften. Men ja.
Absolut, men 10% av det totala.
Det fanns ju också en föreställning i Inkariket om att allt skulle vara så jämställt som möjligt. Att alla arbetade för ett högre syfte kan man säga. Och konkvistadoren Pedro Chiesa skrev på 1500-talet: ingen tolererades som var lat eller försökte leva på andras arbete. Alla måste arbeta. Sålunda begav sig varje herre och jordägare vissa dagar till sina domäner och tog plogen i handen. Till och med Inkas gjorde detta för det goda exemplets skull. Och angående Chiesas citat här om Inkas jordbruksarbete så skriver Hammond Inns i boken Conquistadorerna så här: detta var givetvis en rent symbolisk ritual avsedd att imponera på de vanliga arbetarna. Och sen fortsätter han att citera Chiesa: om en man var frisk och kry arbetade han och led inte brist på någonting, och om han var sjuk, ja då fick han vad han behövde från magasinet. Och Inns fortsätter därefter själv och skriver: inte desto mindre var denna jämställdhet, liksom i alla centralt kontrollerade byråkratiska eller kommunistiska stater, en fasad som dolde existensen av ett system med två kaster. Den omständigheten att mildare straff för överträdelser av Inkas lagar stadgades för den byråkratiska eliten visar den högre kastens betydelse för systemets upprätthållande. Enligt modern kommunistisk terminologi skulle dessa ha betecknats som partimedlemmar. Det här tycker jag ändå är intressant, att han jämför det här med 1900-talets socialistiska stater då.
Ja, men det finns ju
något där.
Den vanan när man skriver om Inkariket, att vissa har velat se det som ett kommunistiskt samhällssystem.
Mm. Men då med en kraftig skiktning ändå, där det finns två kaster som sagt i så fall.
Ja, som med allt annat så beror det på vad man menar med kommunism här egentligen. Det är väl ett samhällssystem som påminner mer om det kommunistiska idealsamhället än vissa andra. Men jag vet inte, jag tycker att det är en helt lyckad beskrivning heller.
Nej, hur skulle du vilja beskriva det då? För det finns ju en vilja att man ska så att säga bidra, och sen eventuellt vid behov då när man blir gammal eller inte kan prestera själv längre eller sjuk, att man ska få tillbaka då. Och i den aspekten så ligger det ju någonting sociala, så att säga, ideologiska tänkandet, eller?
Jo, det gör det.
Samtidigt, jag håller ju fortfarande på att traggla mig igenom Jerry Diamonds bok som jag har hållit på med nu i 1,5 år eller något sånt där. Och häromdagen när jag läste någon sida igen, då var han ju inne på det att all form av skatt är ju, alltså det som gör att man ser att, skriver han, George Washington var en god härskare, det var att han inte tog ut särskilt mycket skatt och ändå gav tillbaka en del till folket. Samtidigt så ses Mobutu då som en skurk som naturligtvis tar ut alldeles för mycket och själv eller till sina egna delar ut de här, och så får folket inte tillbaka någonting. Men i grund och botten så är det ju samma tanke, att man plockar in grejer från folket, deras grejer, och så tar man in det, och det handlar egentligen bara om hur mycket ger man tillbaka eller själv konsumerar upp så att säga. Och det är ju, ligger något i det. Antingen är man då en välgörare eller så är man en kleptokrat, som man kallar det.
Det är de två alternativen.
Ja, fast det är ju alternativ på samma skala, menar han. Och i det här fallet så är ju Inkan och hans elit konsumerar ju ganska mycket av det som produceras. Men det blir också mer och mer ju närmare 1500-talet vi kommer. Och under 1500-talet så är man ju ganska arrogant i tonen och attityden mot undersåtarna.
Ja, absolut. Det är också svårt när man bara ska räkna i materiell. För det är ju vilken trygghet erbjuder du, vilken lugn och ro erbjuder du. Vad är det för samhälle som står till buds för de människor som utgör undersåtarna eller som utgör medlemmarna i det samhället? Och Inkariket, det vi vet om det, ser ut att ha varit byggt på hårt arbete, men som ändå utifrån geografiska förutsättningar och utifrån att det här är 1400-talet och den allmänna teknologiska nivån som man har, ändå erbjuder ett ganska stabilt sätt att överleva på.
Ja, absolut. Man har ju lyckats skapa ett form av socialt skyddsnät här. Så är det ju. Det finns ju också belöningssystem, vilket gör att man kommer tänka lite grann på till exempel Romarriket, som höll på med sina kransar och olika andra typer av belöningar till enskilda medborgare. Och här kunde det vara då att man fick ta med sig matvaror eller eleganta kläder hem efter sin mitas, sitt tvångsarbete. Mm. Och det blir då som en slags uppmuntran och belöning. Jag kommer tänka på det här avsnittet vi hade nyligen om Afrikas andra världskrig. Mm. Där det var en soldat som kom hem efter ett par år till sin by i Västafrika i någon elegant uniform och kunde världsvant berätta en massa mystiska saker om fjärran länder.
Och du menar att det är samma sak man ser när man kommer hem från att ha byggt en sån här stor terrassodling utanför Cusco, och så är man klädd i ett vackert tyg?
Ja, ungefär så, ja. Att det finns någon slags... det går ju att likna vid vad jag tänker.
Ja.
För den personen blir också då förstås upphöjd på något sätt hos sina vänner, kan man säga.
Just det.
Och familj. I Amerikas förlorade riken så står det: i det enorma riket med de många avlägsna byarna var belöningssystemet ett försök att upprätthålla föreställningen om att staten tar hand om de medborgare som hjälper staten. Det skulle inte minst förebygga uppror i ett imperium där vanliga medborgare inte hade så många rättigheter. Det här får man lite grann att tänka på, vad har vi för belöningssystem idag egentligen? Nu har man ju återinfört det här ordenssystemet i och för sig, så att staten och kungahuset då ska kunna börja dela ut riddarordnar igen, och det är ju trevligt. Kul med medaljer och så. Annars är vi väl ganska nöjda, kanske, om vi får semester, jag vet inte.
Ja, för vi har väl de senaste 100-150 åren satsat på att gärna medalj, men först en ordentlig pension.
Just det. Var inte det som var själva sloganen för...
Ja, det är en av affischerna, absolut.
På ATP, ja. Som du var inne på innan angående tvångsförflyttningar, så var ju inte det så ovanligt, och det var ju för att när man erövade nya områden så behövde ju de koloniseras. Och det här blev ju en deporteringsmetod i bästa Stalinstil, kan man säga. Det var ju inte Inkas idé från början, alltså inte Inka-folkets idé från början, utan det verkar ju förekommit i Sydamerika tidigare också. Men på det här sättet så sprids ju då Inka-folkets traditioner och sedvänjer ut i ytterområdena också.
Ja, för det handlar ju förutom då att bryta upp lokala maktstrukturer i de fall där man tänkte att de maktstrukturerna behövde brytas upp, så handlar det också om att själva ryggraden i Inkariket är majs, och man vill att det ska odlas majs enligt Inka-modellen på så många ställen som möjligt. Och då vill man ha människor som förstår hur jordbruket fungerar, och att de ska helt enkelt placeras ut i riket.
Och apropå odling då, så kanske vi ska ta upp den majsplantan och prata om det. Eller koka plantan då, om du får välja.
Ja, alltså jag tycker det är tufft att majs och koka. Det är som pension och medalj för mig.
Ja, just det. Okej. Det är dock knepigt att odla såna här grejer generellt. Verkar, känns det som i alla fall, i bergsområden. Det är till synes inte det lättaste.
Nej.
Men nöden är uppfinningarnas moder, eller vad heter. Och Patricia Cortés, apropå det. Jag vet att Cortés inte var i Inkariket, utan han var ju hos aztekerna. Men visst är det lite så att man kommer att tänka på att hon heter Cortés.
Ja, absolut. Så är det ju, men...
Det är någon form av ironi här väl.
Det är väl också en lämplig bild över det Sydamerika som vi har idag.
Jo. I hennes bok då, som sagt, Riket på världens tak, så skriver hon: en metod bestod i att anlägga odlingsterrasser på bergsluttningarna. Man transporterade stora mängder av stenar för att kunna bygga upp stenmurar till stöd för varje terrass. och anlade bevattningskanaler för att kunna leda vatten till högt belägna och avlägsna odlingar. Tack vare dessa imponerande andinska byggnadsverk kunde man odla olika sorters grödor på terrasserna och förhindra att jorden eroderade.
Det är en väldigt elegant lösning.
Det krävs ju som sagt ganska omfattande organisering för att få till det här.
Ja, det gör det. Majs var alltså den viktigaste grödan, även om just kokabusken också var viktig. Kokabusken är väl mest känd för att ur den framställs alltså kokain. Och den var likt majs central i inkafolkets religiösa föreställningar. En helig växt som användes i både riter och i medicin. Vi är såklart färgade av att man ur de här bladen kan framställa kokain, och då tänker man att det är som ren koks folk går omkring och tar här, men att brygga te på de här bladen, att tugga på dem, ger ju en mycket svagare effekt, och det är ju fortfarande en ganska viktig del av kulturen uppe i Anderna. Man går omkring och tuggar på de här bladen. Viss forskning säger också att det faktiskt hjälper mot de påfrestningarna som den höga höjden har på kroppen också.
Mm-hmm.
Men hur viktiga än de här bladen var, så är ju majsen viktigare än så. Dels för att den utgör grundfödan, basfödan. Men ur den framställdes också majsölet, chico, som hade lite samma religiösa funktion som nattvardsvinet. Inte för att det var Kristi blod eller något sånt där, men utan för att det dracks vid ceremoniella och religiösa tillställningar. Exempelvis under en högtid som tillägnades solen, då kom inkan där och ställde sig på torget, det centrala torget i Cusco, antingen på pumans svans eller pumans könsdelar. Eller vänta, just det, torget var benen. Never mind. Han stod där på pumans ben. Och så vid 24 juni, vintersolståndet, så tog han sitt majsöl och så skvätte han den i fyra olika riktningar för att symbolisera rikets storlek och rikets alla delar.
Mm.
Så majsen egentligen från vardag till fest, majsen passar bäst.
Ja, men sen är vi också folk av samma kaliber som din farfar.
Jaha, att...
Nu är det potatis igen.
Ja.
Man hade 240 olika sorters potatis som odlades också. Så att det är inte bara majs alltid här, utan det finns quinoa också till exempel.
Ja, där skulle jag ändå säga att det är en stor skillnad mot min farfar och hans generation, som då hade två typer av potatis, så här rund och mandel.
Ja, okej. Okay. Ja, det är stor skillnad. Men ändå. Man kanske får ett närmare förhållande till potatisen när det bara finns två varianter.
Kanske det.
Då känner man igen dem bättre. Hur som helst, mycket av de här grödorna lagras ju också i förråd. Så kallade kolika.
Mm.
Jag försöker ha något uttal som jag inte vet om det stämmer, men kolika. Och det är ju där de stora överskotten lagras. Förutom grödor som man har odlat, så är det också ull, torkat fisk och lamakött och massa sånt där.
Ja, för man kan ju, vi var inne på det tidigare, ska man kalla Inkariket ett kommunistiskt system eller inte? Den samtida inriktning som jag tycker Inka påminner mest om, det är ju prepperkulturen. För det var ju så att klimatet här erbjöd väldigt olika skördar från år till år.
Mm.
Och det fanns ett sorts katastroftänkande. De var absolut inte för just-in-time-principen, utan får vi en dålig skörd, då ska det finnas förråd som vi kan gå och ta från.
Man kan säga att Inkariket och Toyota står väldigt långt ifrån varandra.
Precis.
På en skala, så att säga.
Mm. Så alla de här matvarorna, även de som man tänker inte behöver eller är svåra att torka, torkade man. Potatisen lakade man ur och trampade sönder och torkade i solljus. Fisken torkades. Ja, du sa massa saker som torkades. Det skulle finnas i förråden. Beredskapen skulle vara god.
Sen varje år då, så fraktades ju överskotten till Cusco, där Inkan och hans gäng frossade i sig det här överflödet. Så där ser man ju att det är inte så kommunistiskt, Å andra sidan så kommer det in en sån aspekt med tanke på samhällskontraktet som då innebär att de områden som har drabbats av de här katastroferna du pratar om, torka eller frost eller så, och få dålig skörd själva, de ska ju då kunna få ta del av de här lagren med, vilket de fick. Särskilt om man lever högt upp i bergen och är sårbar för vädrets olika skiftningar, då behöver man ju ha den här tryggheten, och den fanns ju då.
Just det.
Det finns en aspekt av religionen och traditionerna som jag ändå vill ha in i det här avsnittet också. Och det är den viktigaste högtiden som kallas för Kapakiraimi. Och den inföll då på årets längsta dag. Går ut på att manliga ynglingar från adeln ska genomgå en så kallad övergångsrit. Som vårt studentfirande ungefär. Våra studenter har ju också vissa utmaningar i och för sig. Särskilt dagen efter kanske. Men den här ritualen är ju riktigt tuff då. Om man kommer tänka, förutom på studenter, så kommer man tänka på spartanerna.
Ja, exakt.
Och deras brutala utbildning för 7-åriga pojkar, agoge som det heter. Men de här inka-ungdomarna är då mellan 12 och 14 år. Och de ska då bevisa att de kan uthärda hunger och törst och sånt där. Och de tvingas ju fasta i flera dagar. Och ska ju då bevisa med att de kan klara sig alldeles finemang, topp, utan att sova i upp till 10 dagar. Herregud, någon annan kommer ihåg. Någon gång, apropå studentverksamhet så att säga, när man var student och i Linköping, så skulle man sitta och köa till någon, något biljettsläpp där.
Ja.
Och vara vaken i 28 timmar. Och det var ju tortyr, tyckte jag då.
Jag tror inte man kan vara vaken 10 dagar utan att köra lite mikrosömn. Utan att bli galen av det. Men det var väl att sova så lite som möjligt under de här 10-12 dagarna, antar jag.
Just det, ja. Och efter det, då var det dags att visa upp sin styrka och uthärdighet och snabbhet. Efter den här bristen på sömn och sånt alltså. Då ska man springa allt man orkar från berget Huancavi, eller vad heter, till Cusco. Och det tar ungefär 46 minuter med bil på moderna vägar.
Ja.
Har jag kollat, det är 17,4 kilometer. Så det här tar ju åtminstone ett antal timmar att springa då.
Sen kommer jag ihåg när jag var och vandrade i de albanska alperna att det finns sträckor där som är mycket snabbare att gå till fots än att köra bil på.
Okej. Okay. Så kan det ju vara förstås.
Men för all del.
Du har ju inte sovit ordentligt på 10 dagar heller. Eller
nej, det här är tufft. Jag hade inte pallat.
De som lyckas ta sig fram till stan då efter mycket om och men, de sätter man en påk i näven på, för nu ska de slåss mot varandra tills en har vunnit också.
Mm.
Och man slår inte ihjäl varandra, men det är inte på skoj heller, utan det är på allvar här. Och segrarna hyllas av den samlade publiken och föräras då med stora örhängen som förändrar örsnibbarnas utseende kan man säga. Och det här är då de adliga ungdomar som sen växer upp till att inneha de här viktiga statliga ämbetena. Spanjorerna kallar dem ju förstås för långöron. Och långöronen tillhörde ju den här eliten inom administrationen som inte betalar skatt och som lever i lyx och så. Hermod Inns skriver: de åt på guld och silver i vackra hus, gick klädda i fina kläder och hade flera hustrur. Det pris som de måste betala var fullständig underdånighet under inkan. När de inställde sig hos honom bytte de om till enklare kläder och bar på axlarna en börda som symboliserade deras underdånighet. Den härskande klassens lojalitet var sålunda garanterad och det var inom den som den stående armén inkas livvakt rekryterades.
Jag började tänka på någonting som jag har varit med om när... För man reagerar ju på den här historien att de här stora prövningarna och så. Övergångsriter finns ju i alla kulturer. Det är något allmänmänskligt. Vi har ett behov av det. Men just den här spartanska, eller i det här fallet inka-civilisatoriska, väldigt tuffa övergångsriten. Den fick mig att tänka på besök med gymnasieklasser på Etnografiska museet här i Stockholm. För det är föremål de alltid reagerar starkast på. Det är den handske som, jag tror att det är ett urfolk i Guyana som använder den. Det finns liknande i Brasiliens, i Amazonas också. Och den här vanten som de unga männen tar på sig under en övergångsrit, där finns det en speciell form av myra. Paraponera clavata, de heter bullet ant på engelska.
Mm-hmm.
Det är så att det finns en skala, Schmitz smärtindex, som försöker klassificera hur mycket smärta ett stick eller ett bett från en insekt orsakar. Mm-hmm. Den är inte fri från kontroverser det här. Det är lite skum forskning som ligger bakom hur de olika insekterna har klassats. Men i alla fall, den går från 0 till 4. 0, det är ingen effekt. Du känner inte av det här bettet. 2, som jag har förstått, är en jordgeting till exempel. Aj. Det gör ganska ont. Mm. 4 klassificeras som en ren intensiv smärta påminnande om att bli träffad av ett pistolskott.
Oj.
Det är en oerhört dum jämförelse eftersom de flesta av oss aldrig har blivit skjutna. Men ändå. Och den här myran som vi inte försvenskat kan kalla pistolmyran, den ger alltså det högsta utslaget på den här smärtskalan. Det är som att bli skjuten, och tydligen så håller smärtan i sig upp till 24 timmar också.
Oj.
Och sådana myror placerades alltså i medvetslöst tillstånd i handsken som den unga mannen tar på sig och sen börjar dansa med. Så vaknar de här myrorna till liv av rörelsen och börjar bita eller stickas eller vad de nu gör. Och en period på, om det är 10 eller 12 minuter, jag tar det här ur minnet, så ska man ha den handsken på sig. Alternativt så ska man svimma med handsken på handen. Och det är också ett sånt exempel på en övergångsrit som man känner, ja, det är väl bra att man visar upp sin tuffhet eller sin manlighet eller vad det nu är man vill klassificera det som. Men måste ni ta det så långt?
Ja, det är väldigt långt det här. Men man överlever det här myrangreppet i alla fall.
Ja, det tar bara väldigt, väldigt ont.
Mm.
Och man överlever väl att sova lite dåligt i 10 dagar och sen springa 45 minuter och puckla på varandra med klubbor. Men det är inte bra för en.
Nej, sen var ju de här 45 minuterna var ju med bil då, som sagt. Så att jag tror att det tar 3-4 timmar i alla fall. Om du kutar allt orkar.
Ja. Ja, som sagt, alla kulturer har ju den här typen av övergångsriter. Jag vet inte om det har med exotifiering att göra eller inte, men det är någonting extra spännande med de här väldigt långtgående fysiska kraven som man ställer för att någon ska bli fullvärdig medlem i samhället eller vinna en åtråvärd position som till exempel krigare eller krigaradel eller så.
Som de här långrörenen.
Just det.
Jag har en grej till och det är högtiden Ayar Raimi, tror jag det uttalas.
Okej.
Okay. Och den firas då i november och är till förfädernas ära. Då tog man nämligen fram sina mumier, alltså sina förfäder som man bevarade som mumier.
Just det.
Och sen fick mumierna vara med då i dansen och alla andra festliga sammanhang under den här dagen och skulle få träffa sina gamla mumiekompisar som man hade hängt med när man inte var en mumie och så.
Ja.
Man kommer att tänka lite på Sällskapsresan här när Robban vill ha hjälp att bära hem Berra.
Kan inte du hjälpa mig att bära hem Berra?
Alltså, Sven Melander är ju Berra och han är ungefär lika omedgörlig som en mumie här emellanåt i den där filmen. Och alla ska ju vara med, va? Det är väldigt kul på sätt och vis. Patricia Cortés skriver: mumierna skulle presenteras i ett mycket gott skick. Därför satte man på dem fina kläder och skor och bar runt dem till grannarna och släktingarnas hus. Efter festen lade man undan mumierna igen till nästa års fest. Jag vet ju att man ska inte döma, va, fjärran och äldre kulturer utifrån en form av nutida upphöjd position. Men det här är ju vansinnigt bisarrt ändå, tycker jag. Och hysteriskt kul.
Ja.
Samtidigt får ju då förfäderna, de får ju alltid vara med. Och det här vill man ju ändå, alltså, det finns ju något i en som gillar det här. Man blir ju inte bortglömd. Det är som när man plockar fram stora jullådan varje år, fast med vissa skillnader kanske. Man bara ser framför sig hur någon inka familj där var. Nej, Malte, nu har svärmor tappat benet här igen.
Det är en fin tanke hur ens barns 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 barn sitter i sitt vardagsrum på Mars och plockar fram mitt mumifierade lik.
Ja.
Sätter den på en stol och slår igång någon film som jag skulle ha uppskattat. Här kommer första Alien-filmen till Robins ära.
Ja, det är ju fantastiskt. Vore inte på Mars också? Ja, det här är ju, det här tycker jag måste nästan beskriva som en, jag säger inte att vi ska återinföra det här.
Men det är inte en helt motbjudande tanke.
Men jag sa ju att jag tycker att det har något, även om det är bisarrt.
Ja, jag håller med.
Och med detta så har vi ju då kunnat ringa in vad Inkariket är, tänker jag. Eller vad?
En avancerad och imponerande civilisation som utmanar våra förutfattade schematiska uppfattningar om hur en civilisation ska se ut.
Ja, och därmed får vi tacka så mycket för att du har lyssnat.
Ja, så är det. Tack så mycket.
Så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Hej med er.
Hej, hej.